Tack Herre att vi bara får vara som enkla barn Herre inför en kärleksfull far. Och vi tackar dig Jesus att vi idag Gud får vara lika oskyldiga som spädbarn är, men lika förväntansfulla som en femåring är inför en födelsedag. Lika frimodig som en tonåring är. Hjälp oss idag Jesus att lyssna vad du vill säga till församlingen. Vi lägger all ditt ord i dina välsignande händer. Och vi redan nu så talar vi frid för oroliga hjärtan. Hopp för hopplösa själar. Kärlek där ångest nu råder. Vi ber Herre i ditt namn. Amen. Känns tryggt att vara tillbaka i headsetets sfär igen. Jag kan ännu inte efter 26 år predika i mick så jättebra. Hörrni, jag tror att dagens predikan innehåller bland det viktigaste teologi som jag har varit med och inte kan jag säga formade, det för Gud som har format all teologi. Men det som jag hittat idag i skriften, det tror jag är bland det viktigaste som jag någonsin har predikat. Och det är ganska mycket, för jag tror jag predikar minst 500 gånger, så jag kanske tar i lite. Men man ska ju skapa lite förväntan. Och den där bibelversen är inte dagens predikan, utan det där var förra söndagens vers. Men kanske det dyker upp någon ny vers, annars får ni predika utan PowerPoint. Och det gjorde man ju förr i tiden. Då hade vi ju OH-apparat här på sidan. Men om inte du har texten där bort och strunt i det, så tar vi bara en vers från första Johannes brev 4:18. Och ni har ju biblarna med, så kan ni slå upp den istället. Det finns ingen rädsla i kärleken, utan den fullkomliga kärleken driver ut rädslan. För rädsla hör samman med straff. Den som är rädd är inte fullkomnad i kärleken. Jag skulle idag vilja tala om rädsla. Vad det gör med oss, vad det gör med en troende, vad det gör med dina vänner, vad det gör med din familj. Och jag tror inte om man frågar dig, vad är din favoritsak på hela planeten? Så tror inte vi så jättemånga som har valt just rädsla. Det är ingenting som man planerar nu vad du ska göra i sommar. Och säger du om en liten rädsla, det ska vi hålla på med. Det är ingenting du vill ha, men det är någonting som nästan alla, som alla människor mer eller mindre har att göras med hela tiden. I olika former av doseringar. Rädsla är något som säger oss att det värsta tänkbara kan och även ibland också kommer att hända. I psykologin och psykiatrin kallar man det katastroftänk. Det kan vara ett prov i skolan. Rädsla om en familjemedlem som har blivit sjuk. Eller att vänta på ett provresultat från en läkare. Trots att en undersökning visar, och lyssna på det här, att cirka 80% av allt vi är rädda för inte händer. 80%. Så är rädsla något som allt för mycket styr våra liv. Jag har själv varit rädd ett antal gånger. Och ett par gånger har jag varit väldigt rädd. Jag minns speciellt den gången, och den här historien har ni som har gått här hört någon gång, så jag tar bara en del av den idag. Men jag minns exemplet då jag var till neurologen, som skulle fundera ut varför jag ständigt hade så jätteont i mitt ansikte. Och han konstaterade då den sjukdomsbilden, och han gav mig då två olika alternativ. Han sa, ett av de här två hade du. Antingen så har du MS, eller så har du en hjärntumör. Var god, välj. Jag minns med vilken enorm på något sätt våg, vattenfall, ocean, tsunami. Våg av rädsla som kom över mig vid den sekunden. Och jag minns jag cyklade hem från Mehiläinen, man skulle inte reklama, det var ett anonymt sjukhus i centrum, till min lägenhet i Vörostan under tårar. Då och just då så kände jag att inte en liten procent, eller en halv stor procent, utan 100% av rädsla hade kommit över mig, i mig, runt omkring mig, överallt. Och mitt i den här situationen, och mitt i stormen, så hör jag Johannes ord klinga tydligt i bakhuvudet. Som säger, det finns ingen rädsla i kärleken. Och den fullkomliga kärleken driver ut rädslan. Det är nästan som man känner sig både anklagad, provocerad och underkänd på samma gång. För i den stunden upplevde jag inte jag så jättemycket annat än just rädsla. Och så lever vi läser Bibeln, i alla fall jag har läst den några varv. Och du har läst den ännu flera varv. Och i den så säger Guds ord, och vi tror att Guds ord är just Guds ord. Vi tror att Guds ord inte kan ljuga. Guds ordet säger att rädsla, det finns ingen rädsla i kärleken. Och vad jag ser, och vad jag har upptäckt, det är att rädslan, den gör en sak med oss. Den tar bort blicken från Gud. Lyssna, nu när ni inte har någon powerpoint och kan få alla mina fina slides som jag blev grå i skägget av 3 dagar när jag svettades med den, så måste du lyssna mer noggrant. Du kan ta bilder av mig istället. För vad rädslan gör med oss, det att den tar bort blicken från Gud och så placerar den på någonting som lätt är en avgud. Så att vi istället för att se på Gud som är möjligheternas epicentra och fullbordare, så ser vi på någonting som är en avgud. Och vi låter denna avgud istället. Och jag är lite provokativ, men det får man ju vara. Vi låter då våra känslor styras av denna avgud istället för av Herren. Och jag tror inte det förekommer något som mer att ta bort din och min frimodighet. Wow. Än just rädslan. Så om Bibeln uppmanar oss till att vi inte ska slänga bort vår frimodighet, så tror jag att någonstans längs den kristna pilgrimsfärden så bör du och jag brottas med denna, på något sätt, vad ska man säga, konfrontation som är rädsla. Och om vi nu tar en liten historisk vandring, så kan det vara bra att göra denna identifiering av ursprungskälla till rädslan. Och vi finner ju den i syndafallet. Här läser vi redan i 1 Mosebok 3:10. Han, alltså Adam, svarade: jag hörde ljudet av dig, och det var Herren, i lustgården, och blev rädd eftersom jag är naken. Därför gömde jag mig. Sträcka under den här versen. För den är en väldigt bra förklaringsmodell till egentligen varifrån rädslan kommer. För en av de tydliga konsekvenserna för syndafallet, det var ju rädslan. Från att leva harmoniskt, där livet var under kontroll, trots att de hade en relativt stor arbetsbörda. De skulle ju namnge alla djur. En tyrannosaurus där, en elefant där och en hamster där. Alltså det var full fart. Så de levde trots det i stor harmoni ända tills rädslan kom in. Rädslan började styra dem. Och rädslan, lyssna, började skäla det bästa de hade. Rädslan stal relationen med Gud. Därför bör du vara observant med vad rädslan gör med dig och vad den vill göra med dig. Att den vill dra dig bort från Herren. Den vill få dig att känna dig som en främling bland troende och bland kristna. Trots detta hör vi fortfarande Johannes stämma som säger: det finns ingen rädsla i kärleken. Hur kan detta hänga ihop med det liv som du och jag idag lever? Du behöver bara läsa dagens nyheter för att lätt slukas upp av allt ont som händer. Hur många gånger har vi inte bara under 2020-talet tvingats kämpa mot diverse rädslor? Pandemier som stal så mycket av det vi var vana med på den tiden, känns som 100 år sedan. Sen har vi haft ett par olika konflikter och krig som har krupit oss så nära att vi nästan kan känna röken, eller krutröken, från bomberna som slår ner. Rädsla, rädsla, rädsla och rädsla. Läs en random nyhet och det är bara rädslor som attackerar ditt sinne från höger och vänster. Det är lågkonjunktur där, det är mord här, det är sexuella övergrepp där, det är arbetslöshet och det är elände överallt. Rädsla, rädsla, rädsla. Som försöker få dig att känna dig övergiven. Den försöker få dig att känna att du har ingen kontroll. Och framförallt vill den få dig att tro att Herren inte är med dig. Förlåt tolken. Den paralyserar oss, alltså rädslan, och vill ta från oss den frihet som du och jag har blivit lovad att vi ska kunna leva i. Vi är kallade till frihet, säger Galaterbrev 5:13. Jag minns i tonåren hur jag skolkade från stora delar av högstadiet. Varför? Jo, på grund av rädsla för vad jag trodde var rädd för att mobbarna skulle göra mot mig. Rädsla, rädsla, rädsla får oss att göra dumma beslut. Rädsla var inte heller obekant för de människor, och det tycker jag är intressant, som levde nära Jesus. Vi har tre, tycker jag, fina exempel på detta. Evangelierna. Först läser vi: det kom då fram och väckte honom och sa: det Herre, rädda oss, vi går under. Det var mitt under en storm. Andra texten har vi: när lärjungarna fick se honom gå på sjön blev de förskräckta och sa: det är ett spöke, och de skrek av rädsla. På kvällen samma dag, den första veckodagen, var lärjungarna samlade bakom låsta dörrar av rädsla för judarna. Ur ett teologiskt perspektiv så tycker jag det är lite intressant att göra följande observationer. I de två första situationerna så finner vi lärjungarna som är helt vetskrämda i en situation där de i första situationen så har de ju Jesus bredvid sig. I den andra situationen så har de Jesus på väg mot dem. Och i den tredje situationen, där uppståndelsedagen, så har de just några timmar tidigare troligen fått höra att Jesus, han har uppstått från de döda. Och trots detta så stänger de in sig i rädsla för judarna och är där och tycker synd om sig själva. Rädsla, rädsla, rädsla. Trots att de hade med Jesus att göra på väldigt nära avstånd. Därför ska du inte vara allt för hård mot dig själv då du drabbas av rädsla. Du tycks vara i gott sällskap. Jag är inte helt säker på det här, men jag tror att den vanligaste meningen som innehåller tre ord i Bibeln är: var inte rädda. Jag behöver inte underkänna min teologi om jag har fel, men jag tror att det är så. Och om Bibeln bullrar ut den här meningen väldigt många gånger, så tycks ju Bibeln och Gud själv vara medveten om att här är en liten kamp som du och jag kommer att kämpa med. Och därför är det ganska skönt när vi läser vår Bibel, vilket du och jag gör. Någon av oss gör. Att Bibeln själv ger oss ett recept hur vi kan hantera de här eventuella besöken av rädsla. Och nu kommer en kavalkad av bibelord mot dig. Som jag hoppas att du hänger med i svängen. För det första så kan vi läsa hur Bibeln säger. Var inte rädda för dem. För Herren er Gud ska själv strida för er. Här är alltså en hälsning som Herren ger till Israel när de ska gå in i det förlovade landet. För du behöver inte vara rädd av den enkla orsaken att Gud är på din sida. Mitt favoritkapitel i hela Bibeln är Romarbrevet kapitel 8. Och speciellt vers 31 till 38. Och vers 31 säger bara rakt på sak och på något konstaterande, en sån här lugnande vers som kan tala till dig och lugna ditt sinne en stressad söndagafton. Om Gud är för dig, vem kan då vara emot dig? Och Mose och Gud uppmuntrade Israels folk. Det var en 2 miljoner, men nu hade ju några dött i öknen också. Men det var en viss mängd där. Och säger att ni behöver inte vara rädda för de främmande stammarna och folken. Var inte rädda för dem. För Herren är Gud själv ska strida för er. Äntligen, det var många år sedan jag fick ett amen i min predikan. Det finns en YouTube-video, lite sådär förstås fantasy-skiffy-aktig. Men de gasar iväg i ljusets hastighet, in, rakt in i universum. Och så får man lite, målar de upp en bild hur ofantligt stort det på något sätt det universum vi hittills lite fått grepp om och humma om, men troligen är mycket större. Och man får en sån här liten känsla hur liten man är. Man är en liten prick, ett litet solsystem, en liten ända av en galax som en liten galax jämfört med en massa stora galaxer. Och så får man en tankegång någonstans där bak att om Gud själv som har skapat hela det universum är på min, han är inte bara på min sida utan han lovar att han ska strida för mig. Då borde du ju någonstans ha en liten sån här panadol-effekt för min rädsla smärta här. Att den lite kan avta. Att den lite kan dämpa sig. Att jag inte enbart behöver höra på lögnen. För lyssna många gånger, det är lögner som rädslan spottar på oss. Och vill få oss att tro på. Vi behöver inte vara rädda för dem. För Herren Gud ska själv strida för er. Och vi fortsätter, var inte rädda eller modlösa inför denna stora skara. För striden är inte er, utan Guds. Här har det gått några hundra år. Och det var lite assyrier och de är lite arga och de är lite modiska och de tänker anfalla Israel. Och så kommer det ordet då, som en liten påminnelse till vad Mose hade sagt. Att det inte är strid. Ni behöver inte vara rädda. Ni behöver inte vara modlösa inför den här stora skaran. Observera det så att det är en stor skara. Det är inte så att vi bagatelliserar och nedvärderar problemen. Problemen är lika stora. Problemen är äkta och de är jobbiga många gånger. Men problemen de minskar lite i betydelse om vi sätter dem bredvid den här Herren som är med oss. För vi har ändå en Gud som står över alla omständigheterna. Och det är en av mina absoluta favoritverser i Bibeln också. Jag har sett flera tusen sådana. Men här är en annan favorit. Det är samma storm. Jesus är väckt. Och så står han upp. Och så står det, han talade strängt. i vindarna och sjön. Och det blev alldeles stilla. Och nu är det ju någonting fascinerande att ha den här Herren med oss som kan ställa sig upp och tala strängt till vår rädsla. Kan tala strängt till det som plågar oss. Och vi känner att motarbetar oss också. Vi bullrar vidare. För sedan så sa Josua till dem, var inte rädda eller förskräckta, utan var starka och frimodiga. Än en gång på något sätt står den om Israels ledare här och vi är så lätt, vi är som glömska varelser av oss. Vi tänker på det när judarna, de traskar igenom Röda havet och det är på något sätt torrt och det går så där och det kommer blubb sen på Faros armé. Och sen 40-50 dagar senare så står de och dansar kring en guldkalv. Vi är lite så glömska vi människor ibland. Detta är Herren som förde oss ut ur Egypten. Sjunger de kumbaya då kring någon guldkalv där och det både näsringar och guldringar och armband. Så därför behöver du och jag nästan daglig påminnelse om att vi inte behöver vara rädda. Att vi har en Herre som inte bara strider för oss och är med oss utan också kan ge oss frimodighet. För jag observerade, och jag tycker det är så vackert den här salmversen, när han säger att när ropade svarade du mig. Du gav mig frimodighet och kraft i min själ. Säg inte att vi alltid måste ropa. Men jag vet ibland att när vi hamnar i de här ångestpassagerna med dödsskuggorna så det är lätt att vi förbrukar energi på felaktiga saker. Medan salmisten vill uppmuntra oss idag till att vi kanske ibland borde rikta blicken mot Herren och ropa lite åt honom. Som inte får tinnitus som jag får ibland när min dotter är igång och vill visa sig sin nya operakunskap. Men han klarar av att höra allt som är på vårt hjärta. Han klarar av att höra när vi höjer rösten i bönekammaren i landet kan gå vilt till när det vill sig så. Men det viktiga är att vi kommer ihåg att vi på något sätt hela tiden ska projicera vår blick till Herren. För han ger oss frimodighet. Och en frimodighet är någorlunda bra medicin också mot vår rädsla. Och vidare, det finns många fantastiska bibelverser här. Säg till oroliga hjärtan, var starka, var inte rädda. Se, er Gud är här. Då är det en fantastisk känsla i att Jesus löfte till oss är att han är med oss alla dagar. Har du tänkt på det någon gång? En Gud som han inte bara med dig när du står och lovsjunger Herren, han är också med här. Och du ska lovsjunga Herren ännu mer än vad du gör. Men nu är det en fantastisk känsla av att vi har en Gud som är med oss oavsett känsloläge. Oavsett om du har en bra dag eller en dålig dag, Gud är alltid med dig. För han har lovat det. Och nu är det för min del ett bra tanke en söndag kväll eller en måndag morgon när jag vaknar med så kallad predigokrapula. Att tänka, men Gud är ju lika mycket med mig idag som han var igår. Han är inte beroende av mina känslor. Ja, men jag slutar inte vara pappa bara för att min dotter är sur. Jag är ju pappa fortfarande. Så mycket till att jag inte får det någon mera. Jag menar, på samma sätt, om du har en dålig dag, Gud är lika mycket med dig och han är lika mycket din far som han var tidigare. Säg till oroliga hjärtan. Det är inte en vers som du och jag behöver idag mer än någonsin. Säg till oroliga hjärtan. Var starka, var inte rädda. För Gud är med dig. Vidare så står det att genast sa det Jesus till dem, var lugna, det är jag, var inte rädda. Gud ger oss frid. Och finns det, om det finns några så riktigt klassiska pingstbibelverser, så ska jag påstå att den här, att friden som övergår allt förstånd är en sån. Det betyder att du måste kunna den utan till. Men alltså, det är fantastiskt att vi har en Gud. Han är inte bara med oss, han är inte bara på vår sida. Han ger oss inte bara frimodighet, han ger också oss frid. Frid lämnar jag åt er. Jag menar, han får inte bara bort oss och sådär morgens, vi ses i evigheten sen. Nej, han lämnar kvar frid. Han säger så, frid lämnar jag åt er. Har du den här friden? Min frid ger jag er. Jag ger inte som världen ger. Hur många gånger håller inte vi kristna på och jagar efter världens frid? Ja, men det är bättre i den här tiden att ha en frid som inte är baserad på börsutvecklingen. Eller inflationen. Nej, vi har en frid som inte kommer från världen, utan den kommer från Herren. Från Jesus själv. Och mitt i din situation så har du fri tillgång till Jesu frid hela tiden. Och det kan ju vara lite, oj, är det verkligen så? Nu tar du nu verkligen i. Nej, jag citerar Bibeln. Min frid ger jag er, sa Jesus. Och vi går vidare, det blir bara bättre och bättre det här. Ja, till och med alla hårstrån på ert huvud räknade. Var inte rädda. Ni är mer värda än många sparvar. Och Gud bryr oss om oss personligen. Alltså nu är vi på den här nivå. Min dotter fick för sig en gång att hon skulle börja räkna mina hårstrån. Jag tappade tålamod efter 40-talet. Men Gud bryr sig så mycket om det att han har koll på sådana detaljer. Tänk att Gud, han är inte bara, han ser inte oss som en massa. Han ser oss som privata, enskilda människor som han var och en av oss har dött för personligen. Och det är en annan favoritvers. Hur Gud, alltså Jesus, kallar på sina får och nämner dem vid namn. Det är någonting så fascinerande. Jag kan ge lite så här ledarskapstips. När du kommer hit till kyrkan eller var du är. När du träffar någon ny människa eller du träffade människan för andra gången. Så säg personens namn. Hej Tom. Hej Fredrik. Hej Thomas. För då får den människan känna sig lite viktigare. Det är psykologi. Så det är fascinerande ändå att när du sitter ner och är stilla och stillar dig inför Herren som psalm 46 inför påsken och vers 11 sa vi ska vara stilla inför Herren. Och så hör du från himlen någon som nämner dig vid namn. Och så när du hör ditt namn från himlen sägas så får du en sån känsla att nu har du en Gud som är universums härskare som går med dig. Som är på din sida, som ger dig frid, men också en som bryr sig om dig personligen. Han nämner dig vid ditt namn. Och ännu sa Samuel till folket, var inte rädda. Ni har gjort allt detta onda. Men vik bara inte av från Herren, utan tjäna Herren av hela ert hjärta. Du behöver inte egentligen vara rädd om du förstår vad det betyder att dina synder är förlåtna. Ibland skulle vi predika lite mer om himlen. Så du vet vart du är på väg, så du är helt chock sen när du dör. Du får gå in i det paradiset. Det är ingen sjukdom, ingen plåga, ingen sorg, ingen smärta råder. Det Herren, det behövs ingen sol. Det finns nog en sol kanske, men det behövs ingen sol. För Herren själv ska vara templet och lysa upp med sin härlighet. Du får sjunga med änglarna och ibland vart 10 000 år kommer den ny sång, men inte så ofta. Men fatta det här att Gud förlåter all din synd. För om vi vandrar i ljuset, liksom han är i ljuset, då har vi gemenskap med honom. eller med varandra om Jesus. Och hans sons blod renar oss från inte 1, 2, 10 000 eller 1 miljon, utan från all synd. Och skulle du förstå att du är 100% förlåten, så skulle många bitar falla på plats. Jag talar lite för ofta med människor som lite ibland funderar att är det nu så här att jag är helt kristen? Men jo, det är du om du tar emot Jesus. För Jesus förlåter all din synd. Romarbrevet 3, 24. Så säger ju att, vi kan ju ta 23 också, som börjar med att vi har alla syndat och gått miste om härligheten från Gud. Men vi står där rättfärdiga, lyssna, som en gåva. För att han, Jesus Kristus, har friköpt oss. Efesierbrevet 2:9 säger att vi av tron är ni frälsta, inte av er själva, en Guds gåva är det. Så det kristna livet som du och jag tar emot, det tar vi alltså emot. Vi hämtar inte. Vi försenar inte. Du kan inte göra någonting för att vara värd i det. Det är bara Jesus som gjorde det möjligt genom korset. Så vi behöver inte vara rädda. För att Jesus har förlåtit vår synd. Det här är inte ny teologi, alltså det är 2000 år gammal teologi. Vi behöver inte vara rädda för att Jesus Kristus har förlåtit oss vår synd. Vi kan kämpa, vi kan ha dåliga dagar, vi kan vara upp och ner känslomässigt. Men när vi vandrar med Jesus med en enorm förståelse att Gud själv har förlåtit oss. Han har inte bara förlåtit oss, han har också välsignat oss. Han har sagt åt oss att vi ska utföra församlingens verk i den här världen av någon besynnerlig anledning. Han har gett oss nådegåvor, tjänstegåvor och allt det där. Så det finns ju alltså en hög med bibelställen som talar om att vi inte ska vara rädda. Om du sitter som jag brukar sitta ibland när jag hör på predikningar och tycker att det är bara teoretiskt skvammel. Hur ska jag då få det att fungera i mitt liv? Och jag vill ge en slutkläm kring det här. Det är väldigt lätt att säga, men då rädslan knackar på vår dörr. När cancerbeskedet kommer, när dödsfallet inträffar i närheten, när man förlorar sitt arbete, när konkursen har ägt rum. Det är då det är på riktigt. Så hur ska vi då hantera livet då dessa saker händer? Så vad är lösningen? När vi frestas av att paralyseras av smärta och av rädsla. Och hur kan Johannes säga så här? Den fullkomliga kärleken driver ut rädslan. Och då vill jag här mot slutet stanna upp lite och se vad texten egentligen säger. Den innehåller bara några få ord, men säger oerhört mycket. Varför behöver du inte idag vara rädd? Jo, för det finns en fullkomlig kärlek som är så mycket starkare och inger så mycket mer hopp än någon rädsla någonsin skulle kunna göra. Här talas det om en kärlek som finns hos Gud och blir dig tillgänglig genom Jesus Kristus. För mig, nu kommer dagens viktigaste mening. För mig har det främsta vapnen mot rädsla alltid varit två saker. 1. Förbön. 2. Den helige ande. Förbönen hjälper mig att sätta blicken igen på Jesus. Att ha någon bror eller syster som kan bära mina bördor när vägen har blivit för tung. Men den helige ande är det bästa, tror jag, en kristen kan få erfara på den här jorden. För när du får ta emot den helige ande, bli uppfylld av den helige ande, så får du ett vapen, en kraft, en hjälp som aldrig någonsin lämnar dig. Är du i Kina, då har du det. Är du i Tanzania, då har du det. Är du i Vasa, så har du det. Och lyssna. Johannes 14 och 26 sa så här, och vers 27. Att han ger oss en gåva. Hjälparen, den helige ande. Som fadern ska sända i mitt namn. Lite treenighetsteologi där också. Han ska lära er allt och påminna er om allt jag sagt er. Och vers 27. Frid lämnar jag åt er. Och det här är en koppling, en teologisk dynamitkoppling. Att när du blir uppfylld, du får hjälparen, du får den heliga ande. Så på något sätt börjar den heliga ande arbeta i dig. Och skapar den här fridkänslan. Och jag undrar ibland försiktigt. Att ska vi behöva be till Gud om att vi får än en gång få se en våg av uppfyllelse av den helige ande. Mitt liv, jag blev frälst 98 som 18-åring. Jag blev andedöpt som 19-åring. Och jag vill påstå att det var när jag fick erfara livet i den helige ande som livet började bubbla. Som jag fick ett verktyg som hjälpte mig att övervinna rädsla. När frestelserna kom emot och man frestades att göra dumma beslut, och kunde man bara be i den heliga ande. Som Judas brev 1 och 26 eller 27 någonstans säger att vi ska göra. Att när svårigheter, man inte riktigt vet hur ska vi be. Så lovar Bibeln, men anden manar i oss som suckar utan ord. Och vi ser det på gång när Paulus är igång och stöter på människogrupper i apostlagärningarna. Och ibland har de bara hört om Johannes döparens dop, och han får påminna dem om att det finns också ett Jesu dop. Så gång på gång när Paulus predikar så står det att anden föll över människorna och de börjar profetera och tala i tungor. Och jag tror någonstans i att vår kristna, ibland bortglömda, bästa vapnet mot rädsla, det är ett liv som flödar i den helige ande. Och jag ser det, Linnea, jag kom upp nu så det blir slut på mig någon gång. Och jag ser det så tydligt i en kort berättelse i Apostlagärningar 13:50, som du kanske glömmer ibland. Eller du kanske aldrig har besökt 13:50. Men vi ser den. Att de råkar ut för lite förföljelse. Paulus och Silas. Eller var det Barnabas? Barnabas var det. Och så blir de utjagade. De råkar ut för förföljelse. De råkar troligen ut för lidande, spott och spe. För de äggade upp de förnäma personerna i stan. Men så läser vi vers 52. En väldigt intressant sak. Och det är sista versen för dagen. Plus eventuellt någon bonus som jag citerar åt er av farten. Men så läser vi så här. Vi tar vers 50, hela det stycket. Men judarna hetsade upp de förnäma kvinnorna. Och då vet man det är fara. Och som vördade Gud och de ledande männen i staden. Och det satte igång en förföljelse mot Paulus och Barnabas. Och drev dem bort från sitt område. Då skakade de av dammet från sina fötter. Och fortsatte mot Ikonium. Och lyssna på det här. Och lärjungarna uppfylldes av glädje och den helige ande. Och jag tänker det, när motstånd kommer emot. När motgångar knackar på dörren. När vi har den helige ande. Så kan vi trots nederlag, det blev ingen väckelse, vi blev utslängda från stan och de talade illa om oss, skrev insändare till Vasabladet och till och med Kanal 7 var sura. Till och med den stunden när vi har den heliga ande så kan vi koppla på den här inre motorn. Och trots alla omständigheter som säger annat kan vi uppfyllas av den heliga ande och bli glada. Och det här är bara någonting som enbart den helige ande kan åstadkomma. Och därför vill jag be idag att du och jag ska få bli kvitt all form av rädsla och fruktan. Men ännu viktigare, att du ska få bli uppfylld av den helige ande. För det absolut bästa du kan vara med om. Det har puttrat på här i mitt inre 26-27 år. en resa som Tom lite berättar om med Gud. Den innehåller samma svårigheter, ibland ännu mer svårigheter. Men när Gud är med den och man har den här bullrande lejonet på insidan som övervinner alla motgångar. Så det är ett liv som man aldrig någonsin skulle vilja byta ut. Utan man vill bara ha mer och mer och mer. Och min mat, det är att göra hans vilja. Den sanna tillfredsställelsen med att gå med Gud. Ska vi be?